Ja, spelberoende, alltså beroende av spelande pengar, är fortsatt ett mycket stort problem.
När det gamla spelmonopolet ersattes av ett licenssystem var tanken att problemen skulle minska. Men nu, 7 år senare, verkar ingen riktigt nöjd med hur det blev.
En för stor andel spel sker på den olicensierade marknaden.
Det har varit väldigt många bolag som väldigt cyniskt har riktat sig mot Sverige men ändå lyckats komma undan tillsynsmyndigheternas verktyg.
Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Hanna Malmodin. Spel om pengar är en jättebusiness. Här i Sverige omsatte den del av marknaden som har licens 28 miljarder kronor förra året. Och när det här programmet sänds så är det snart dags för final i fotbolls-VM som väntas slå alla tiders världsrekord när det gäller spel och betting.
Förr i tiden kanske man höll på alltså, en hel vecka att förbereda sig, lämna in en tipskupong och sen så tittar man på resultatet på matcherna. Nu vill man ju liksom betta om små saker hela tiden egentligen för att liksom se till att det är spännande och kul och man kanske ser att man har identifierat någonting på plan som man vill betta på. Så att absolut, live betting är ju betydligt större idag än vad det var tidigare i VM.
Säger Daniel Valjolahi som är vikarierande generalsekreterare för branschföreningen för online-spel. Många som spelar gör det ju för att det är roligt och har inte heller svårt att begränsa det till rimliga nivåer. Men det finns också runt 350 000 personer i Sverige som har spelproblem. Och en av dem beskriver det så här.
Det är inte dyrt att spela, men spelar ofta så blir det mycket pengar. Och du är fast, mentalt fast liksom, i missbruket.
Davor Vuleta, du jobbar som privatekonomisk talesperson på Kronofogden och forskar också om överskuldsättning. Vad ser ni på Kronofogden av den här gruppen?
Ja, det är framförallt konsekvenserna som vi ser när spelande har blivit ett stort problem och man har spelat en stor summa pengar. Ofta så handlar det om flera hundratusen kronor och ibland ännu mer. Det påverkar ju naturligtvis hela livet, framförallt så påverkar det den enskilda familjen. Man kan bli av med bostaden och det är inte sällan som psykisk ohälsa kommer efter.
Ja, antalet personer som har spelproblem verkar inte ha ökat nämnvärt de senaste åren, men de som har problem spelar för högre belopp och förlorar också större summor. Skulle jag säga att det märks även hos er?
Alltså vi har ju inte, vi kan inte se var skulderna kommer ifrån utan det är i våra samtal med de skuldsatta som vi får höra att det är enorma summor som har spelat bort och att man söker till slut att det går ju så långt att man måste ju söka skuldsanering.
Mm. Det här med att man inte riktigt ser var skulderna kommer ifrån, vad beror det på och vad är det ni ser då när ni hanterar de här?
Ja, vi ser ju kraven som skickas ju in till oss, men man kan ju ha tagit en snabblån eller kredit någonstans och när skulden skickas in till oss då kan inte vi se om man har spelat bort eller om man har shoppat bort eller rest bort pengarna. Sen ska vi inte glömma att ungefär en femtedel av fordringar som skickas in till Kronofogden via betalningsföreläggande, det är ju sålda fordringar och då är det ibland väldigt svårt även för den skuldsatte att ha kontroll över sina skulder.
Det var för drygt 7 år sedan alltså som den svenska spelmarknaden omreglerades och syftet var till stor del att skydda spelarna och minska riskerna. Och nyligen så granskade Riksrevisionen hur bra det här har gått och kom fram till att staten inte gjort ett tillräckligt bra jobb på det här området. Jag träffade Anders Håkansson som är läkare och professor i beroendemedicin med inriktning på just spelberoende och frågade vad han ser av det här.
Ja, spelberoende, alltså beroende av spelande pengar är fortsatt ett mycket stort problem och jag skulle säga att det till och med har blivit ett större problem i och med den digitalisering av marknaden som vi har sett under en längre tid. Så att mer kan gå, man kan förlora mer på kortare tid. Det som är problematiskt med den här marknaden, det är ju det vi ser i de kliniska mötena, det vi ser när vi träffar patienter med personer, vårdsökande personer som har utvecklat ett problematiskt spelande. Man spelar mer och mer på de allra snabbaste spelformerna där väldigt mycket kan hända på kort tid och där man kan förlora stora summor pengar.
Mm. Ja, vad är det patienterna berättar?
Ja, men den allra största majoriteten, eller den stora majoriteten av de som söker vård för spelberoende spelar kasinospel på nätet. De spelar alltså den spelform som har den högsta beroendepotentialen, där det går snabbast och där tillgängligheten är högst och där olika mekanismer i spelet så att säga gör det mer beroendeframkallande än vad andra spel är. Och sen förekommer det andra spel också, men man kan säga att vi har ju i Sverige idag en oerhört nätbaserad spelmarknad, och det märks väldigt tydligt när man möter personer som har problem.
Men apropå den unga generationen då, jag tänker att de har vuxit upp med snabba kickar och dataspel och TikTok för den delen också sådär. Känner du någon oro för den generationen?
Ja, det gör jag. De studier vi gör på unga framkallar en viss oro för detta, utan tvekan är det så. Vi ska komma ihåg att spel om pengar är vanligt bland ungdomar idag, både innan och efter att man är 18. Vi ser ju att höga andelar av våra gymnasieelever har spelat olika typer av spel om pengar, inklusive nätkasino och betting på sport, och att ganska många har gjort det även innan de är 18. Så här finns ju en oroande utveckling när det gäller de unga spelande. Så är det absolut.
Bland män som är 16 år eller äldre är det 1 av 15 som har spelproblem. Men bland killar i årskurs 2 på gymnasiet är det så många som 1 av 10 som har ett så kallat riskabelt spelande, enligt studier som bland annat Folkhälsomyndigheten hänvisar till. Davor, du pratade lite om vad ni ser och så. Är det här någonting ni ser, och vad får det här för konsekvenser för den gruppen?
Alltså, vi har ju hört om det i bland annat våra diskussioner med budget- och skuldrådgivare, med ungdomar, att allt fler unga män spelar på kasino. Och det är mycket, mycket allvarlig utveckling, och jag delar Anders oro om framtiden, eftersom om man börjar spela som ung och drar på sig skulder tidigt i livet, det kan ge oerhört stora konsekvenser, att man kanske inte kan flytta hemifrån, du kan inte ta lån eller kredit, du kan inte teckna abonnemang, du kan inte få vissa typer av jobb. Och sen ska vi inte glömma att ofta så kan det börja med småbelopp, eftersom det är ungdomar det handlar om, men de här småbeloppen kan utvecklas väldigt fort om man tar nya lån och krediter, eller när det läggs på extra kostnader, och då blir det ännu svårare att ta sig ur skuldsättningen.
Ja, du var inne på det här tidigare, men visst är det så också att väldigt gamla skulder kan fortsätta att komma tillbaka så att säga, eller de kan jaga i kappen många år senare dessutom då?
Ja, det stämmer. Alltså, vi ser i inskickade krav till oss att det kan ju vara så att gamla skulder kommer tillbaka med påförda räntor, och då skulden har vuxit ibland till och med flera gånger om. Vi gjorde ju undersökning som visade att 20% av de inskickade fordringar till oss är just sålda fordringar, och de kan ha bytt ägare flera gånger om, och det gör ju också att den skuldsatte har lite svårare att ha kontroll över sina egna skulder.
Men skulle du vilja säga att det här är en ny trend då, att just skulder säljs vidare mer och mer?
Ja, alltså, vi har ju alltid haft skulder som har sålts vidare, men på senare tid så upplever vi att det är allt fler fordringar som säljs och köps vidare, och det verkar vara en stor marknad på de här fordringarna.
Spelande är i sig inget nytt fenomen. Det har människor sysslat med i flera tusen år, visar arkeologiska utgrävningar från flera olika ställen på jorden. Och här i Sverige försökte man reglera spelandet bland befolkningen redan i mitten av 1300-talet. I lagtexter från den tiden kan man läsa om att om man spelar om för mycket pengar så kan man få böter. Och om man inte betalar de här böterna då, så kunde man bli torterad och i värsta fall få handen avhuggen. Några hundra år senare, på 1930-talet, så etablerades det statliga spelmonopolet, och syftet var att staten skulle få kontroll över spelandet.
Det går bra att satsa för nytt spel, varsågoda.
Det verkar ha funkat ganska hyfsat fram till en bit in på det här århundradet, då allt mer av spelandet flyttade från fysiska bingohallar och snabbköp med lotter och tipskuponger.
Blod, 20, var det bingo?
Till utländska spelsajter på nätet som svenska staten hade noll kontroll över.
Ja. Punkt 19-23, ärende för debatt och avgörande.
Och till sist så blev situationen ohållbar.
Och vi börjar med kulturutskottets betänkande 8, en omreglerad spelmarknad.
2018 meddelade den socialdemokratiska regeringen att det skulle införas ett licenssystem.
Herr talman, svenska staten återtar kontrollen. Det är precis det som kommer att hända vid årsskiftet med anledning av det beslut som kommer att fattas i denna kammare.
Beslutet innebar att alla bolag som riktade sig mot svenska kunder måste ha en svensk licens.
Kulturutskottets betänkande 8 avslutad. Svaret är ja.
Nu skulle spelproblemen minska och spelreklamen som hördes och syntes överallt vid den här tiden i princip skulle också minska. Men riktigt så blev det inte. Istället ökade reklamen till rekordnivåer.
27 miljoner i jackpot. Vinn i din mobil.
Vi kan inte ha den här volymen på marknadsföringen, den här aggressiviteten. Antingen måste de själv reglera. Eller så kommer vi behöva konstatera att då ska nog staten fram och reglera även volymen.
Sa civilminister Ardalan Shekarabi bara några veckor in på det nya systemet, och det tillsattes utredningar också som föreslog kraftiga skärpningar av flera av reglerna. Men precis som med många andra förslag som förts fram på det här området sedan dess så har politikerna ofta valt en lite mer försiktig väg framåt, eftersom det funnits en oro för att för hårda licensregler kan göra att fler bolag väljer att stå utanför licenssystemet. Yes! För med åren har det också blivit uppenbart att många bolag som inte har licens ändå riktar sig till svenska spelare, bland annat med hjälp av kända influencers som bettar live. Och det här har gjort att debatten mer och mer istället styrts om att handla om just de här bolagen. Så här sa minister Niklas Wykman 2024.
Att stänga ute olicensierade spelbolag från spelmarknaden är en prioriterad fråga för regeringen. Spel hos olicensierade aktörer medför risker för den enskilda konsumenten, samtidigt som det undergräver spellagstiftningen och gör den mindre effektiv.
Målet med omregleringen var att minst 90% av spelandet på den konkurrensutsatta marknaden skulle ske hos bolag med licens. Men så har det inte blivit.
Mitt namn är Daniel Valiolahi och jag är vikarierande generalsekreterare för branschorganisationen för online-spel. Nej, men omregleringen var ju väldigt behövd och det var ett stort stöd bland alla parter egentligen att den behövdes. Och strax efter omregleringen var på plats så såg det väl helt okej ut. Liksom alla bolagen som ville ta emot svenska kunder hade väl sökt licens och svenskarna sökte sig till licensierade bolag. Sen har det ju varit en lite negativ trend sedan dess där man har sett att allt eftersom så har ju fler och fler svenskar sökt utanför systemet. Och det vi mäter är oftast det vi kallar för kanaliseringsgraden, vilket innebär den andelen av spelet som faktiskt sker på den licensierade marknaden. Och där har vi ju sett att den har ju minskat, i synnerhet när det kommer till online-casino eller alltså de digitala spelen. Tittar man på online-casino och slots så är det ju en minskande trend, en lägre trend, vilket jag tycker är lite allvarligt. Hela idén var ju att det skulle vara ett högt konsumentskydd, svensk kontroll, skatteintäkter i Sverige, och allt det går man ju miste om man tappar kanaliseringen.
Men så enligt er då, för det finns ju lite olika uppfattning om det där, men enligt er, hur mycket av spelandet sker utanför licenssystemet idag?
Ja, men det är ju, och det spelar egentligen ingen roll hur man räknar, man har ju lite olika varianter, man har kollat på webbtrafik, man har kollat gjort enkäter, man har liksom branschuppskattningar och det uppenbara är ju att vi är väldigt, väldigt långt ifrån de här 90% när det kommer till online-casino. Sen om det är 74% eller 76% eller 78% eller 81%, så det spelar egentligen mindre roll. Vi är väldigt långt ifrån 90% och trenden på alla mätmetoder är densamma, att det minskar.
Men vad beror det här på då?
Ja, men jag tror att den lagstiftning jag har idag har ju varit lite tandlös. Vi var väldigt tydliga med tidigt vid omregleringen att liksom det offentliga staten har ett ansvar med sina tillsynsmyndigheter att stänga ute de olicensierade bolagen. Vi kan ha högt konsumentskydd som licensierade bolag och sen då måste staten se till att man inte kan spela på olicensierat. Och det har man ju misslyckats med. Spelinspektionen har haft väldigt, väldigt svår uppgift och väldigt dåliga verktyg för att hålla de här olicensierade bolagen ute. Nu kan man ju bara säga att man inte riktar sig mot Sverige och sen så kan man fortsätta sin verksamhet och komma undan tillsynsmyndigheterna. Medan vi nog menar att många av de här bolagen som bedriver olicensierat spel mot Sverige, mer kirurgisk precision riktar in sig mot Sverige och svenska konsumenter. Det har varit väldigt många bolag som väldigt cyniskt har riktat sig mot Sverige men ändå lyckats komma undan tillsynsmyndigheternas verktyg.
Just det här med den här olicensierade delen verkar ju vara ett återkommande problem under de här åren.
Ja, men det får man ju säga.
Säger Marcus Isgren som till vardags jobbar som chef för Allmänna reklamationsnämnden och som på regeringens uppdrag tagit fram förslag på hur man ska få bort de spelbolag som saknar licens från den svenska marknaden. Och han vill bland annat lägga ett större ansvar på banker och betalningsbolag så att de blir tvungna att stoppa alla betalningar till de här bolagen. Men huvudpoängen i hans förslag är också att lagen ska omformuleras så att det inte längre ska spela någon roll om bolagen aktivt riktar sig till svenska spelare. Om det ens är möjligt att komma in på sajterna här i Sverige och delta i spelen från Sverige så ska de omfattas av svensk lag och tillsyn, menar han.
Det innebär ju att fler spel än idag betraktas som olagliga och därmed är förbjudna på den svenska marknaden. Så att vad vi tror att det kommer leda till är att spelarna ser en tydlig skillnad i att utbudet av olicensierade onlinespel tydligt minskar. Så att man istället väljer att vända sig till de licensierade alternativen som finns i Sverige som då har ett starkare konsumentskydd och sådana aspekter.
Men vad ser du för risker då att bolagen kommer kunna fortsätta runda det här?
Det finns ju inget system som kommer att vara 100% och det kommer inte att vara möjligt att stänga ut det. Allt olicensierat spel, men vad vi tror är att det kommer att bli klart bättre än idag i alla fall. Och även om det är så att vissa spelbolag försöker kringgå de nya reglerna så är en mycket viktig aspekt också att spelen klassas som olagliga. För det innebär ju också att andra aktörer runt om spelbolagen, till exempel bankbetaltjänstleverantörer eller sådana som levererar spelprogramvara till bolagen, de är också skyldiga att ta sin del av ansvaret att inte främja olagligt spel. Och många gånger så är de aktörerna i Sverige, det kan vara bolag som utvecklar spelprogramvara eller influencers som marknadsför spelen, och de är mycket lättare att komma åt naturligtvis. Och det bidrar ju också till att det olicensierade spelet minskar.
Men apropå det då, bankerna och sin sida då, de menar ju att det inte är deras roll så att säga att vara liksom spelpolis och hålla koll på vilket spelande och vilka bolag som är okej eller inte. Är det rimligt, tänker du, att mer ansvar läggs på bankerna här?
Ja, det tycker jag, och det här är ju egentligen inget konstigt, för redan idag så måste banker och andra aktörer inom ramen för olika lagstiftningar vidta olika kontrollåtgärder. En bank måste hålla koll på betalningsflöden på kundernas konton för att minska risken för penningtvätt till exempel. En butik får inte ta emot hur stora kontantbelopp som helst utan att ställa frågor och försäkra sig varifrån pengarna kommer. Så att det är naturligt och alldeles nödvändigt för att värna viktiga intressen i samhället att även andra aktörer är med och förhindrar till exempel penningtvätt och terrorfinansiering och i spelsituationen även ett högt konsumentskydd. Så att det, jag tycker för egen del att det är helt naturligt.
Kan man förvänta sig att, eller vad tänker du att man kan förvänta sig blir lag av det här då så småningom?
Ja, alltså det får man nog ställa till Finansdepartementet den här frågan, tror jag.
Ja, vi får som sagt se vad det blir av de här förslagen, för de är ju just bara förslag då än så länge. Men tror du, Davor, att mer ansvar på exempelvis banker kan göra skillnad när det gäller att få bort skuldsättningen hos den här gruppen då som spelar för mycket?
Absolut, alltså ur ett skuldförebyggande perspektiv så vi från Kronofogden, vi ser ju positivt på alla regler som kan stärka konsumentskyddet och göra det svårare för att bli överskuldsatt. Det är inte sällan som vi har ju varit ute och krävt att bättre regler och bland annat mer ansvar ska ligga på kreditgivarna. Sen är det upp till lagstiftaren att bedöma vilka lagar och regler ska de ålägga bankerna.
Ja, politikerna helt enkelt i slutändan. Ja. Branschföreningen för onlinespel tycker att förslagen från utredaren Marcus Isgren är bra och tror också att de får effekt om de införs.
Det kommer inte finnas en silverkula som löser alla problem. Däremot tror jag att kan vi höja trösklarna överallt så mycket som möjligt så tror jag att vi skyddar väldigt många spelare. Kan vi göra det svårare och liksom krångligare med betalningsleverantörerna så är det bra. Kan vi göra det krångligare och ge oss efter de som marknadsför det här illegalt så är det bra. Vi behöver göra många saker för att höja trösklarna. Idag kommer ju många undan med att det inte är olagligt och de påstår sajterna att de inte vänder sig mot Sverige. Och med de här förslagen så skulle det bli tydligt att de behöver aktivt blockera ut svenska kunder, vilket jag tror är mycket bättre.
Samtidigt då, det är ju inte bara spel hos bolag som är utanför licenssystemet som har spelmissbrukare som storkunder. Det finns ju till exempel uppskattningar om att 75% av omsättningen hos online-kasinon totalt kommer från så kallade problemspelare då. Vad tänker du kring det där? Gör ni som organisation och branschen i stort tillräckligt för att motverka spelmissbruk bland de bolag som faktiskt har licens?
Ja, men där har vi ju i Sverige, både svenska bolag och svenska lagstiftare, ganska höga ambitioner när det kommer till konsumentskydd och spelansvar. Våra medlemmar säkerställer ju varje gång du loggar in att du inte finns med i spelpaus som är det nationella självavstämningsregistret. Detsamma gäller om man skickar direkt reklam, måste man kolla först att, att kunden inte finns med i självavstämningsregistret. Det är ju liksom en väldigt bra barriär för att hålla personer som inte bör spela utanför. Det som är liksom bra att vara en digital verksamhet är att vi kan ju monitorera väldigt många konsumenters spelbeteende i realtid. Och med hjälp med, alltså, nu för tiden med AI och maskininlärning, så kan man ju snabbt identifiera olika typer av avvikelser. Och framförallt handlar det om spelare som ändrar sitt spelmönster. Och med de digitala verktygen vi har så kan vi ju, kan medlemmarna ganska snabbt försöka vidta de åtgärderna de tycker är lämpliga. Det kan vara om uppmana att man tar en paus, det kan uppmana att man ska göra ett självtest, det kan vara uppmana att man ska sätta gränser.
Men görs det här du nämner i tillräckligt hög utsträckning verkligen?
Det ska göras, och jag skulle vilja påstå att det görs. Självklart så är det här som i många andra områden ett område där alla blir bättre. Jag skulle säga att vi kommer vara bättre imorgon än vad jag är idag, och vi är bättre idag än vad jag var igår.
Säger Daniel Valjolahi. Där var en annan förändring som redan är införd har ju att göra med lån. För redan sedan tidigare så är det förbjudet för spelbolag som har licens att låta kunderna låna pengar direkt av dem, alltså spela på kredit. Men däremot så har de kunnat länka till snabblånebolag till exempel, och spelarna har också kunnat använda kreditkort. Men från 1 maj i år så är inte det längre tillåtet. Hur stor förändring är det här från ditt perspektiv?
Ja, alltså det är ju en viktig förändring. Grundprincipen är att man inte ska spela för lånade pengar. Och från kronofogdens perspektiv, kombinationen av spel och kredit, det är ju väldigt riskfyllt. Ofta så spelar man på pengar man inte har, och sen vill man vinna tillbaka pengar, och då tar man nya lån för att vinna tillbaka pengarna, och skulden växer och blir oerhört stor, som blir betydligt svårare att betala tillbaka. Man bygger på sig en väldigt stor skuld som finns kvar i lång tid framöver.
Mm. Jag vet att du och många med dig gärna hade sett att det förslag som togs fram redan år 2023 och som gick ut på att det ska finnas ett centralt register över privatpersoners skulder, att det borde införas. Du har ju inte gjort det än. Men varför tycker du att det borde införas?
Ja, alltså skuld- och kreditregister skulle kunna bidra att man i tidigt skede ser att till exempel någon som har spelberoende har ju lånat x antal kronor hos ena kreditgivare igår och vill låna x antal kronor hos den andra idag. Det hade underlättat att se just de här när man tar snabba lån på kanske 50 000, några 100 000 under några dagar för att kunna ringa en extra ringklocka. Som det är idag så krävs det att skulden skickas till oss och fastställs, och att det ska finnas en anmärkning som kreditupplysningsföretagen utfärdar så att en ringklocka ska ringa. Så en skuld- och kreditregister hade kunnat stoppa skuldsättningen innan den hamnar hos kronofogden.
Mm. När det här programmet sänds så har det varit fotbolls-VM under ett par veckor, och nu kan det vara ett bra tillfälle att fundera över sitt spelande, säger Anders Håkansson.
Vi behöver tänka på hur vi pratar om spel om pengar i samhället. Unga människor och vuxna behöver tänka på hur man faktiskt spelar, hur man själv tänker kring spel om pengar. Det är inte ett sätt att bli rik, det är inte ett sätt att tjäna pengar istället för att jobba. Det gäller att ha med sig vad spel om pengar är, att man netto så att säga löper risk att förlora, och att man absolut inte ska spela för pengar som man inte har. Så att händelser som ett fotbolls-VM. Absolut, det finns stora skäl för många att fundera lite på vad spel om pengar egentligen är och inte utsätta sig för risker som man faktiskt inte har råd att hantera. Och framförallt om man känner att man inte hittar tillbaka till samma rutiner därefter, så är det klart att då ska man vara snabb, tycker jag, med att antingen själv göra en beteendeförändring eller att söka hjälp för det.
Förutom att registrera sig på sajten spelpaus.se som vi nämnt några gånger, så kan det vara bra att veta också att kommuner och regioner måste erbjuda stöd och behandling till de som behöver det. Går att bli helt frisk?
Ja, det gör det. Vi har många personer i vårt land som har varit spelberoende och har haft stora problem men som har kommit ur det. Så detta är ett allvarligt men också ett behandlingsbart tillstånd, där det i alla faser av tillståndet lönar sig att söka hjälp och att ge vård.
Men om det har gått så långt då att man dragit på sig en massa skulder också som man inte riktigt känner att man har kontroll över, vad ska man göra för att få kontroll just över den ekonomiska biten?
Ja, det viktigaste det är ju att agera tidigt, att dra i handbromsen så att inte man bygger upp ett stort skuldberg. Sen ska man söka hjälp. Man kan ju söka medicinska hjälpen som Anders säger, men även man kan söka hjälp hos kommunens budget- och skuldrådgivare för att få kontroll över sin ekonomi. Annars finns ju risken att det här fortsätter och i slutändan att det går ju så långt att det blir konsekvenser att man förlorar bostaden, familjen, vännerna, och vi i vårt arbete, vi har ju sett alldeles för många fall där det har gått så långt att människor blir ju hamnar i psykisk ohälsa under lång tid och har jättesvårt att ta sig tillbaka.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Davor Vuleta, forskare och privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Hej då!